Den 3 juni 1997. Kraftig turbulens i Tjeckien.
I Tjeckien beslöt regeringen att två av landets största banker ska privatiseras. Den senaste veckan har Tjeckien fått uppleva både regeringskris och valutakris. Flera bank- och korruptionsskandaler har gjort att det som förut såg som mönsterland för omställning från plan till marknadsekonomi nu har råkat i svårigheter.
Prag, det är den gyllene staden som visar upp allt mer av välputsade och prålande fasader. Det har byggts och investerats mycket i flotta affärer och kontor här. Och så här års uppe vid Pragborgen är det fullt med turister. Men inne i själva presidentkansliet här har krismötena avlöst varandra den gångna veckan. Premiärminister Klaus har för presidenten Václav Havel fått redogöra för ministrar som avgått, för en valuta som i praktiken devalverats och så hårda besparingspaket. Tjeckerna har förundrat utanför bankerna sett växelkursen sjunka en 10%. Regeringens löfte om en stabil valuta höll inte. Och i affärer och varuhus har nu priserna rusat i höjden på allt som är importerat. För den vanliga tjecken är ekonomin nu mycket osäker och förbittringen väller fram över politikerna.
Jag har redan något zažila a proklínám to, že to dál nejde.
Tjeckien har sett som ett mönsterland för omställningen till marknadsekonomi och valutan här, den tjeckiska kronan, har varit den stabilaste i hela Östeuropa. Men de senaste veckorna har man här i bankernas handelsrum sett hur valutans värde har rasat och aktiekurserna har gått i botten. Bakgrunden är korruptions- och finansskandaler i många tjeckiska banker och företag. Ta jordbrukarbanken, Agrobanka. 11 bankanställda häktade för att ha tömt banken på tillgångar. Eller ta IPB, den tredje största banken. VD och styrelseordföranden är häktade för att ha använt bankens pengar i privata insideraffärer. Och på börsen i Prag har finans- och korruptionsskandalerna blivit så många att utländska investerare nu drar sig tillbaka härifrån. Pengar satsas hellre i Polen och Ungern. Och det som hänt betyder att ställningen nu vacklar för den annars så självsäkre premiärministern Václav Klaus. Han har alltid predikat att staten inte ska ingripa och kontrollera. Marknaden kan reglera sig själv. Men marknaden, kapitalplacerarna, har nu övergett det som förut hyllades som paradexempel på omställning från kommunism. Tjeckerna får ställa om till höjda priser, besparingspaket och kanske nyval.
Idag, den 4 juni 1997, är det 8 år sedan massaken på Himmelska fridens torg i Peking ägde rum.
Idag är det 8 år sedan Folkets befrielsearmé krossade demokratirörelsen på Himmelska fridens torg i Peking den 4 juni 1989. Det är en minnesdag som har en särskild innebörd i Hongkong som har 27 dagar kvar innan Kina tar över den brittiska kolonin.
The first line means support to the independent labor movement in China.
På den här banderollen står det stöd den oberoende fackföreningsrörelsen i Kina, säger Elisabeth Tang. Hon är kanslichef för Hongkongs fackföreningsfederation. Inne i lokalerna ligger stora röda tygstycken. Nymålade kinesiska tecken i vit färg är på väg att torka på tyget. Det ska bli banderoller till kvällens minneshögtid i Victoriaparken. Elisabeth Tang tror att Hongkongs fackföreningsrörelse går mot en oviss framtid efter det att Kina tagit över om 27 dagar. Det var förmodligen bildandet av en oberoende arbetarrörelse som fick den kinesiska regeringen att skicka in stridsvagnarna på Himmelska fridens torg idag för 8 år sedan.
After the June 4th massacre, until today, the Chinese government has never stopped arresting any people who try to organize independent organizations for the workers.
Det har fortsatt sedan dess. En fristående arbetarrörelse vore farlig för den kinesiska kommunistpartiet, det vet de. Myndigheterna arresterar alla som agiterar det minsta för fristående fackföreningar, säger Elisabeth Tang. Lao Lanchun skrev ett brev och vädjade om organisationsfrihet i Kina. Han fick 3 år. Chao Guocheng tryckte T-tröjor med samma budskap. Han fick också 3 år i fängelse, säger hon. Den brittiska ledningen och arbetsgivarna här i Hongkong gillar oss visserligen inte heller, men de tillåter oss i alla fall att existera. Jag är inte säker på hur det går när Kina tagit över, säger hon. De röda banderollerna ska hänga över bokstånd i Victoriaparken ikväll. Intäkterna från försäljningen ska gå till familjerna åt de som sitter fängslade i Kina för sina försök att bilda fackföreningar, säger Elisabeth Tang. Ikväll är sista gången hon kan vara säker på att tillåtas tända ett ljus i Victoriaparken till minne av alla de som dog 1989. Jag har varit på alla minneshögtider, säger hon. Jag gråter alltid.
So we are so helpless because apart from voicing out our feelings during that 2 hours, and after that we could not do much.
Vi är så hjälplösa. Vi kan stå där i 2 timmar och visa vad vi känner. Men förutom det kan vi inte göra mycket, säger Elisabeth Tang. Staffan Sonning, Hongkong.
Den 4 juni 1997. En kvinna som drabbas av cancer på grund av cigarettrökning hade genom advokaten Leif Silbersky stämt tobaksmonopolet.
Det blir ingen rättegång i det uppmärksammade skadeståndsmålet mot tobaksbolaget Swedish Match. Idag avgjorde domaren själv målet utan förhandling i tingsrätten.
Det var i fredags som Ann Gustafsson lämnade in en stämningsansökan mot Swedish Match. Hon och hennes ombud hävdar bland annat att tobaksbolaget av vårdslöshet vållat henne den lungcancer hon fick förra året efter 23 år som rökare. Uppståndelsen var stor. För första gången skulle tobaksbolagens ansvar prövas också i Sverige. Men i en ovanligt snabb dom konstaterar Stockholms tingsrätt idag att det inte finns någon rättslig grund för skadestånd.
Vårdslöshet måste vara, va? Men den allra första grunden, det är den rättsstridiga handlingen alltså.
Inte rättsstridigt att sälja cigaretter?
Det är inte rättsstridigt att sälja cigaretter, nej.
Även fast man vet att det orsakar skada?
Nej, precis. Det får lagstiftaren förbjuda först då alltså.
Hade det inte varit intressant att se det här prövat?
Nej, jag tycker snarare att skulle jag med min mycket bestämda uppfattning här släppt upp det här, då skulle jag gjort mig skyldig till tjänstefel. Jag skulle släppt upp en onödig process.
Det känns mest upprörande att det kan gå till på det här sättet. Jag känner en djup oro för det svenska rättssamhället. Att det kan vara på det sättet att man sätter sig ner i ett sånt här allvarligt mål. Som bokstavligt talat rör hundratusentals sjuka människor. Här finns ju ett pilotfall, va? Som är väldigt viktigt att få ett svar på. Det är ju även viktigt för tobaksbolaget att få ett svar. Är vi skadeståndsskyldiga? Och då vill man ju ha en riktig rättegång. Vad är det värt att en enskild domare på 2 arbetsdagar på ett papper skriver sin personliga åsikt? Det här kallar inte jag en riktig rättegång. Inte en rättvis rättegång. Det här är ett grovt rättegångsfel.
Känns det som du har förlorat det här nu?
Nej, vi ska kämpa vidare. Så det har jag gett mig in på en sak, så står jag bort.
Den 5 juni 1997. Val i Algeriet.
Idag går Algeriet till sitt första allmänna val sedan 1992. Det parlamentsval som hölls då underkändes av regimen när det stod klart att islamska fundamentalister skulle vinna. Och islamisterna inom FIS, den islamska räddningsfronten, får inte ställa upp i dagens val. Ändå ser det ut som om ett av valets segrande partier blir en politisk rörelse med islamska förtecken.
Mahfoud Nana har chansen att bli Algeriets nästa premiärminister. Nana leder partiet MSP, rörelsen för ett fredligt samhälle, som uppstått sedan den mer tydligt islamiska organisationen Hamas bytt namn och antagit en mer sekulariserad stil. Till skillnad från den förbjudna FIS, som inte stack under stol med att organisationens mål var en islamisk republik, inte demokrati, säger sig MSP vara för pluralism och ett demokratiskt statsskick med plats för alla. Men programmet är klart präglat av islam och av islams moralregler. Och sharia, den koranska lagen, finns tydligt i bakgrunden. Mahfoud Nana har redan siktet inställt på nästa presidentval om 3 år och har i dagens val som sin främste medtävlare Ahmed Ouyahia. Han är den sittande premiärministern här i Algeriet och leder partiet RND som allmänt anses stå presidenten Liamin Seroual nära. I valet här i Algeriet, som länge var en enpartistat av öststatsmodell, ställer ytterligare 37 större och mindre partier upp. Trots olikheter i politiken har alla kandidater en sak gemensamt. De lovar att lösa den djupa kris som Algeriet befinner sig i och få ett slut på det våld som under de senaste 5 åren lämnat 60 000 algerier döda. Lars Kobbe, Alger.
Den 6 juni 1997. Internationellt socialistmöte i Malmö.
Statsminister Göran Persson fick idag beröm av sin brittiska kollega Tony Blair för budgetsaneringen. Samtidigt höll Blair ett tal på socialistmötet i Malmö där han varnade för att regleringar inte löser arbetslöshetsproblemen.
Idag lämnar de internationella höjdarna socialistkonferensen i Malmö påtagligt belåtna.
Yes. I am sad to leave it, but I am obliged because I have to go back to France.
Belåten var också Göran Persson. Han sa sig ha fått 2 nya vänner i den franske premiärministern och i den nya brittiske premiärministern som artigt och väluppfostrat berömde Persson.
I wanted to say, Gordon, how much I admire the things that you're doing here to sort the difficult situation that you inherited.
What do you think about the social democratic decision not to join the EMU?
Well, as I said to you before, I mean, that's got to be a decision for Sweden, and it's not for me to comment on that, and I'm sure that the Prime Minister has taken that in the best interest of the country.
Det socialistiska toppmötet har varit en klang- och jubelföreställning som inte ens en högljudd vänsterdemonstration kunnat dämpa. Det har varit en närmast euforisk stämning där Storbritanniens Tony Blair och Frankrikes Lionel Jospin hyllas som hjältar. Ändå kan man fråga sig om båda verkligen är socialdemokrater. I vilket parti skulle ni placera såna här budskap?
We must, as the parties of the center and center left, be the champion of the law-abiding citizen against the menace of crime. We should be the parties that strengthen the family in our societies. To create jobs, we must be competitive, and to be competitive in the modern world, it is knowledge, skills, technology, and enterprise that are the keys, not rigid regulation or old-style interventionism.
På frågan om vad som skiljer Jospin från Tony Blair har fransmannen själv sagt engelska kanalen. Men det är inte bara det, för Jospins budskap är traditionellt vänstersocialistiskt. Ett budskap som Gudrun Schyman eller Kent Pettersson skulle applådera. Hör här.
C'est ma conviction. Ces forces du marché, si elles sont libérées de tout contrôle, menaceront notre conception même de la civilisation.
Vilket av de 2 tal du har lyssnat på idag gillar du bäst?
Tyckte väldigt mycket om båda.
Ändå var det ingen tvekan om att det var Tony Blair som överlägset vann den franska-engelska matchen i retorik. Men inte nödvändigtvis på grund av budskapet.
Den 7 juni 1997. Chile i förhållande till övriga länder.
Chile brukar hållas fram som ett lyckat exempel på marknadsekonomi och har också klättrat uppåt på internationella ekonomiska rankinglistor de senaste åren. Men alla är inte nöjda. Just nu pågår till exempel en hård konflikt mellan regeringen och de statliga chilenska universiteten. Och flera högskolor har ockuperats av studenterna.
El presupuesto de la universidad, pocos años más, solamente hay una educación privada.
Christian Kobija studerar i kemi och är ledare för studentkåren på det tekniska universitetet, ett av de 2 statliga universiteten i Santiago. Han hävdar att regeringens undervisningspolitik går ut på att alla universitet ska bli självförsörjande. En orimlighet, säger han. Resultatet blir att det bara är de rikas barn som får tillgång till högre undervisning. Redan nu är det nästintill omöjligt för barn från lägre inkomstgrupper att få tillgång till akademisk utbildning. Förutom att de flesta universitet är privata så finns det inget system med studielån. Och de stipendier man kan få på de statliga universiteten räcker nätt och jämnt till terminsavgifter. Men nu har alltså regeringen skurit ner ytterligare i universitetens budget. Och det är inte längre bara studenterna som protesterar. Lärarkåren på Universidad de Chile, landets äldsta och bästa, anklagar regeringen för att helt sakna seriös utbildningspolitik och att den därmed sätter krokben för sina egna tillväxtmål. Och i den kritiken kan de stödja sig på en omfattande studie som rangordnar olika länders ekonomiska tillväxtpotential och som nyligen publicerades. I studien som gjorts av Harvard-universitetet hamnar Chile på 13:e plats, långt före övriga Latinamerika. Men också före många utvecklade länder. Sverige till exempel hamnar först på 21:a plats. Men undersökningen har också ett praktiskt syfte, att identifiera respektive länders främsta svagheter, det vill säga hindren för en god ekonomisk utveckling. Och en av Chiles stora svagheter är just den högre utbildningen. Om inte den förbättras så är risken stor att de senaste årens snabba tillväxt leder rakt in i en återvändsgränd. Det hävdar i alla fall forskarna från Harvard. Och studenterna i Chile håller med, om en av ren överlevnadsinstinkt. Lars Palmgren, Santiago.
Den 7 juni 1997. Albanien idag.
I Albanien håller våldet på att trappas upp igen nu 3 veckor före nyvalet. Hamstringen av livsmedel har återbörjat och kaféer och restauranger har redan slagit igen. De tänker hålla stängt tills valet är överståndet. Men trots de senaste dagarnas våldsamheter har den albanske presidenten Sali Berisha hållit valmöte i centrum av huvudstaden Tirana.
De sträcker upp 2 fingrar i luften. De ropar seger, seger. Ska vi segra? Ner med kommunismen. President Sali Berisha håller valmöte mitt i Tiranas centrum. Några tusen anhängare har vågat gå dit. Det gäller att ha ett visst mod för att ta sig till valmöten överhuvudtaget i Albanien. Det har under veckan som gått varit åtskilliga sprängladdningar som har detonerat och några attacker med just politiska motiv. Så säkerhetspådraget är enormt. Tiranas huvudgata spärras av en timme före presidentens valmöte. Men Sali Berisha trotsar hoten. Han kommer faktiskt gående till fots och hälsas förstås med jubel och applåder. Kära tiranabor, demokrater, bröder och systrar, jag bjuder in er och hela Albaniens folk till den totala triumfen för demokratin den 29 juni. Den totala segern över det kommunistiska upproret, hälsar president Berisha sina trots allt överraskande få åhörare. Rädslan för sprängattentat, utkastade handgranater och skottlossning håller många borta. Tiranaborna har den här veckan åter fått känna av skräcken från i mars. Folk går inte gärna ut på kaféerna längre. Vem vet var nästa sprängladdning ska detonera. Försäljarna på Tiranas marknad har blivit färre. De håller sig hemma av samma skäl. De politiska blocken, presidentens konservativa allians och socialisternas valkoalition ger varandra skulden. President Berisha tvingades utlysa nyval under upproret i Albanien i mars, då stora delar av militärförråden plundrades och fullt kaos utbröt. Efter att de internationella skyddstrupperna anlände i april stabiliserades läget något. I början av den här veckan detonerade så en sprängladdning på ett café dit socialistpartiets ledning brukade gå. Därefter har det i stort sett varje dag varit en eller flera sprängningar eller så kallade bombhot. Affärerna har stängts. Tiranaborna hamstrar för att ha förråd hemma om anarkin ska bryta ut på nytt. President Sali Berishas valmöte avlöper dock lugnt. Där är Kristina Gustafsson i Tirana.
den 7 juni 1997. Svenskt flyg.
För första gången kommer det svenska flygvapnet att få stridsflygplan som är utrustade för lufttankning när den nya omgången JAS-plan levereras till försvaret. Anledningen är att den NATO-anpassade exportversionen av JAS-Gripen kommer att stå modell också för den svenska beställningen.
Inga svenska stridsflygplan har tidigare varit utrustade för lufttankning. Det har varit en avsiktlig säkerhetspolitisk markering att det svenska försvaret inte är dimensionerat för angreppskrig och att flygvapnet därför inte har behov av de extra räckvidder som lufttankningskapaciteten medför. Behovet av lufttankning finns inte nu heller för det nationella försvaret, även om sådana flygplan kan vara önskvärda för eventuella fredsfrämjande insatser tillsammans med NATOs flygstridskrafter. Men nu kommer flygvapnet att få de nya JAS-planen utrustade med lufttankningslucka så att säga på köpet. Höjd- och fartmätare kommer att kunna ställas om till knop och fot och planen blir försedda med en klimatanläggning för att JAS ska kunna operera i varma regioner och arktiska områden. Planets vapenbalkar blir anpassade till nya typer av vapen. Detta blir följden av att delserie 3 till flygvapnet bygger på exportversionen av JAS-Gripen som ska vara utrustad för att kunna samverka med NATOs flygstridskrafter. Det blir nämligen lönsamt både för industrin och staten att så långt möjligt smälta samman potentiella köparländers krav och flygvapnets önskemål när den nya JAS-planen i delserie 3 tillverkas. Exportversionen är en basanpassning till en NATO-standard gjord av Saabs engelska samarbetspartner British Aerospace. Den kan sedan byggas på med nationella önskemål. Från svensk sida har försvarets materielverk i förhandlingarna med industrin prioriterat modifieringar som förstärker planets förmåga att undgå upptäckt med radar, så kallad smygteknik. Pilotens informationsinhämtning underlättas ytterligare, radarn får ökad räckvidd och motorn trimmas. De möjligheter till samverkan med NATO som nu byggs in i JAS-systemet innebär ingen nackdel för Försvarsmakten. Tvärtom är den tidigare svenska profilen på olika försvarssystem nu ett hinder när det gäller militär medverkan i fredsuppdrag. Idag gäller internationell standard också för flygvapnet och inom hela Försvarsmakten pågår en omfattande studie för att se hur den svenska försvarsmaterielen bör modifieras för att underlätta Sveriges samverkan med NATO i fredsfrämjande operationer.
Den 8 juni 1997. Demokratiska republiken Kongo och Kabilas förehavanden.
Ledaren för den nya Kongo, Laurent Kabila, har nu lovat att FN ska få utreda anklagelserna om att tusentals Hutu-flyktingar har dödats under Kabilas segermarsch genom det före detta Zaire.
USAs FN-ambassadör Bill Richardson, som leder den FN-delegation som just nu besöker Kongo, hade igår ett 2 timmar långt möte med ledaren Laurent Kabila. Vid mötet lovades både FN och internationella Röda Korskommittén tillträde till de områden i östra Kongo där tusentals Hutu-flyktingar misstänks ha mördats och begravts i massgravar. Det var mot löfte att hjälpa Kabilas regering att återta de miljoner dollar som förre presidenten Mobutu under sitt långa styre förde ut ur landet. Kabila nekade dock delegationen att börja undersökningarna den 15 juni som den önskat och de kommer nu istället att inledas den 7 juli. Det ledde omgående till en oro över att Kabilas trupper får tid att undanröja spåren efter massgravarna. Men Bill Richardson kallade ändå mötet ett genombrott för de humanitära frågorna i landet. Rapporten om att Hutu-flyktingar mördats av Kabilas trupper och begravts i massgravar har den senaste tiden blivit allt fler. Men trots upprepade uppmaningar, senast ett skarpt uttalande från FNs säkerhetsråd, har både FN och andra internationella organisationer hittills vägrats tillträde till de områden i östra Kongo där massgravarna ska finnas. Nya uppgifter idag talar nu också om att det inte bara är Hutu-flyktingar som mördats utan att Kabilas trupper också satt hus och byar i brand och mördat tusentals bofasta Hutuer i landets östra delar. Pia Lille, New York.
Åttonde juni 97, det andra Kongo, Kongo-Brazzaville.
Frankrike skickar fler soldater till den afrikanska staten Kongo-Brazzaville där hårda strider mellan armén och anhängare till landets före president har pågått också idag. Frankrike har redan en mindre trupp på plats för en eventuell evakuering av utlänningar. Vid strider i natt dödades en fransk soldat när franska trupper stationerade i Brazzaville drev bort soldater som försökte plundra ett hus med franska biståndsarbetare.
Och den 9 juni 1997 rapporteras.
Frankrike har fördubblat sina trupper i Brazzaville i Kongo, grannland till den nya republiken Kongo, för detta Zaire. Efter 4 dagars gatustrider i Brazzaville börjar nu staden upplösas i anarki.
Nu flyr återigen människor över Kongofloden, men åt andra hållet. Nu är det Kongo-Kinshasa som är tillflykten och hotet och striderna rasar i grannlandet Kongo-Brazzaville. Brazzaville är nu en stad i total anarki. Där skottsalvor ekar mellan husen, regeringssoldater beväpnar plundrare och beslagtar bilar för att kunna frakta bort tv-apparater. Evakueringen av utländska medborgare tvingas avbrytas på grund av striderna. Men desperata människor trotsar ändå faran och de strida strömmarna för att ta sig över Kongofloden i urholkade trädstammar. Striderna började när regeringssoldater skulle försöka avväpna några av den före presidenten Denis Sassou Nguessos privatarmé. En armé om 5000 man som kallas Kobrorna. Det uppfattades som att den nuvarande presidenten Pascal Lissouba ville hindra sin rival från att ställa upp i Kongo-Brazzavilles andra demokratiska val i juli. Franska trupper som har varit stationerade i Brazzaville i beredskap för en eventuell evakuering från grannlandet Kongo-Kinshasa när Kabila tog över landet hamnade mitt i eldstriden. En fransk soldat dödades och flera skadades. Och nu fördubblar Frankrike sina styrkor med ytterligare 500 man för att skydda sina medborgare i Brazzaville. Under förmiddagen har det rapporterats om tung granateld i Brazzaville och också att Sassous kobror har tagit kontroll över stora delar av huvudstaden. I ett desperat försök att hindra totalt inbördeskrig sammanträder nu parlamentet i Kongo-Brazzaville för att hitta ett sätt att medla mellan de två rivaliserande arméerna som förvandlat Brazzaville till en blodig anarki. Vincent Albeck, Kapstaden.
Den 9 juni 1997. Ny Saab.
Idag visade Saab upp sin nya bilmodell, Saab 9-5 som den heter. Det handlar om en bil som Saabs framtid står och faller med.
Imorgon är det 50 år sedan den allra första Saaben visades upp. Och det kommer att firas med ett hejdundrande kalas här i Trollhättan. Men frågan är om inte det blir det sista Saab-kalaset någonsin. För om inte Saab lyckas stort med att sälja den nya bil som presenterades idag, då försvinner Saab antagligen från marknaden. Hela 90-talet har varit bekymmersamt för Saab. 1990 tog amerikanska General Motors över hälften av Saab. Den andra hälften äger svenska Investor. Nu, 7 år och 3 verkställande direktörer senare, har de båda ägarna förlorat omkring 11 miljarder kronor på de 2 Saab-modeller som finns på marknaden. Det enda som kan rädda företaget är en ny, framgångsrik bilmodell. Och det är företagsledningen mycket medveten om, även om verkställande direktören Robert Henry helst inte vill prata om den saken idag.
Well, I'd rather not talk about the fail. We think we're pretty confident in this car. Let's say customers say that it's not exactly what they want. Then we'll have to rethink our business strategy, obviously, because we need a good launch. But I don't think that's going to happen.
Ja, om inte den här bilen är vad kunderna vill ha så måste vi lägga om strategin, säger Robert Henry. En diplomatisk version av att säga, då lägger vi ner. Nu kommer lanseringen av den nya bilmodellen att åtföljas av en mer aggressiv marknadsföring och den ska riktas in mot rika, välutbildade människor. Mot kunder som har råd att köpa en BMW eller en Mercedes eller en Volvo men vill ha något lite ovanligare för omkring 250 000 kronor att visa upp istället. Lyckas inte det? Så hotas jobben för omkring 8 000 Saab-anställda, drygt 5 000 av dem i Trollhättan.
Reporter i Trollhättan, Christer Fridén. Saabs nya bilmodell är alltså viktig för företagets framtid, men även utan en klockren försäljningssuccé så överlever nog Saab som biltillverkare eftersom huvudägaren General Motors har en långsiktighet i sitt ägande. Det här säger en av landets främsta bilindustriexperter, professor Christer Karlsson vid Handelshögskolan i Stockholm. Men han tror att stora förändringar väntar Saab om lanseringen skulle misslyckas.
Ja, man får väl räkna med att makten i högre grad flyttas från Trollhättan kanske och att General Motors tar ett mycket starkare grepp över företaget om inte den organisation som finns på egen hand kan visa att de klarar av att göra det de ska.
Det talas ju om uthålligheten hos ägarna och den verkar ju bestå efter flera år av förluster. Men finns det någon bortre gräns för hur stora förlusterna kan bli?
Det finns alltid en bortre gräns naturligtvis, även om jag tror att i det här fallet så går den ganska långt eftersom, som jag sa, det här är en strategisk investering i ett segment för General Motors och den låter man inte försvinna bort, utan vad som handlar om att man gör någon sorts andra satsningar då, men man kan inte bara låta pengarna flöda ut naturligtvis.
Det är svårt att säga om framtiden, men vad tror du själv om den nya Saab-bilen? Kommer den att lyckas?
Det man hittills kan se tycker jag det verkar som att det vore en riktig satsning. Det är vad jag kallar en mer Saabig bil än Saab 900 var. Och jag tycker man är tillbaka på en linje av en skarpare profil, en mer nischad bil och som ligger rätt i ett exklusivt segment men som samtidigt är sportig och har något visst. Så att jag ser med tillförsikt framåt. Jag tror inte att de här domedagsprofetierna kommer att behöva inträffa alls.
Sa professor Christer Karlsson vid Handelshögskolan i Stockholm, Tommy Fredriksson, reporter.
Problemen med de upptrappade MC-gängen krig i Norden. En rapport den 9 juni 97.
Efter helgens dödsskjutning i Danmark vill den danske justitieministern införa ett totalförbud för MC-gängen Hells Angels och Bandidos i Danmark. Ministern vill använda sig av grundlagen där det finns en paragraf som förbjuder föreningar som verkar med våld.
Och här i Sverige kräver överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö speciallagar för att få stopp på kriget mellan MC-gängen. Tidigare har han varit tveksam till här, men de senaste händelserna i Norge och Danmark har fått honom att ändra sig. Och till TV:s rapport säger Alhem att samhället måste vara berett att ta till ytterst extrema lagstiftningsåtgärder för att hindra den intensiva krigföringen mellan gängen där också oskyldiga får sätta livet till.
Den 10 juni 1997.
Sverige igen. Jordbruksverket tänker inte ta reda på vad som egentligen hände när Kanada för en månad sedan enligt utsädesbranschen var nära en genetisk katastrof. Två typer av genförändrad matoljeraps stoppades då marknaden sedan tillverkaren kemiföretaget Monsanto upptäckte att rapsen var genetiskt förorenad.
Ekot har läst branschpress, talat med genföretag, miljöorganisationer och myndigheter och följt ärendet på internet. Och det här är vad som hände. I början av maj hittade genföretaget Monsanto vid en kontroll fel sorts gener i arvsmassan i två kanadensiska sorters genraps som då omedelbart stoppades. 60 000 säckar återkallades och odlarna tvingades plöja ner all gröda. Allt i sista stund, till exempel skriver branschtidningen Seed and Crops om almost unimaginable liabilities, att den genetiskt förorenade rapsen hade kunnat orsaka skador så mardrömslika att nästan bara fantasin sätter gränser. Rapsen används bland annat till matolja. Men i Sverige fortsätter försöksodlingarna med genraps som om ingenting hade hänt. När Ekot frågade Jordbruksverket i början av maj om händelsen visste tillsynsmyndigheten ingenting. Och när Ekot nu en hel månad senare vill veta vilka slutsatser Jordbruksverket har dragit av händelsen i Kanada har verket fortfarande ingen information om saken och tänker inte heller söka någon. Saken tycks dock vara känslig. Ansvariga tjänstemän säger till Ekot att de inte får bli intervjuade utan hänvisar till oanträffbara avdelningschefer och till verkets informationschef Christer Wallinder som inte vill bli intervjuad. Han säger att det är meningslöst att kommentera något som verket inte har någon som helst information om.
Ekots konsumentreporter Per Gullbrandsen.
Den 9 juni 1997. Olle Stenholm rapporterar om Åland.
Det självstyrda Åland fyller 75 idag. För den 9 juni 1922 sammanträdde Ålands egen riksdag för första gången. Landstinget hette det då, idag heter det Lagtinget. Och folk kommer resande från hela världen för att studera hur man löser en minoritetsfråga på fredlig väg. Det har skett på två sätt. Det får inte finnas något militärt försvar på Åland och man måste kunna svenska om man vill ha rösträtt där. Idag betyder demilitariseringen inte så mycket, men svenskspråkigheten är lika viktig som någonsin. För att få rösta på Åland räcker det inte med att man är medborgare i Finland. Man måste också ha hembygdsrätt, som det heter, på Åland. Det får man om föräldrarna har det, annars måste man bo där 5 år och kunna svenska. Samma regler gäller om man vill köpa hus eller starta företag på Åland. Språkkunskap för rösträtt är en åländsk uppfinning som Estland och Lettland försöker ta efter. Dock har tiderna ändrats sedan 1922. Enspråkigheten har fått internationellt bifall i fallet Åland men får nu internationell kritik i fallet Estland och Lettland. Inom resten av EU är den åländska lösningen otänkbar. I resten av EU har vilken EU-medborgare som helst rätt att köpa hus och starta företag. Det må gälla en grek i Åmål eller en svensk i Saloniki. Men på Åland måste man ha finländskt pass och kunna svenska. Inte heller Ålands ekonomiska tillväxt låter sig kopieras någon annanstans i EU. Den har skapats av svenskarnas törst efter alkohol. Utan den skattefria försäljningen av alkohol på Ålandsfärjorna hade den åländska turistnäringen inte blomstrat och skänkt välstånd åt ålänningarna. Men EU har satt en tidsgräns för skatteprivilegier på spritförsäljning i internationell färjetrafik. Sen måste Åland hitta en ny affärsidé, dock fortfarande på svenska. Där är Olle Stenholm.
Den 10 juni 1997, Palestina.
Så utrikes. En korruptionsskandal skakar Yasser Arafats palestinska myndigheter. 2 miljarder kronor har försvunnit ur kassan. Det visar sig också att folk i den palestinska ledningen har stora ekonomiska intressen i bolag som fått monopol i de palestinska områdena Västbanken och Gaza. Också Sverige har bidragit med pengar, men Sida tror inte att de bidragen hamnat i orätta händer.
Havet håller på att ta över Gaza. Havet Al-Bahar är ett jättebolag styrt av president Yasser Arafats ekonomiske rådgivare Hassim Abunada. Ekonomin i Gaza och på Västbanken styrs av ett 20-tal monopol med nära anknytning till den palestinska ledningen.
I fyrkede och här i fyrkede, hon är finnas mustafidin, men hon är inte fyrkede. Vad är det?
Rafed satt 23 år i israeliska fängelser för sin politiska aktivitet under ockupationen. Nu sitter han i palestinska parlamentets lagråd. Ett av få forum för kritik av den palestinska ledningen. Kritik av ministrars extravaganta vanor, dyra bilar, lyxiga hus och att marknaden kontrolleras av några få runt Arafat.
Det är kyrket al-Bahar. Ihtikarat här.
I maj tvingades palestinska ledningen offentligt erkänna att motsvarande 2,2 miljarder svenska kronor missbrukats. Rapporten om korruption var ett resultat av det växande missnöjet. Klyftan mellan de som kommit hem för att styra det nya landet och de som vuxit upp här blev för påtaglig. Mittemot Al-Bahars lyxhotell bor Amna med 10 barn. Hon tjänar lite pengar som dagisfröken. Men utan EU:s matbistånd skulle de inte klara sig.
Vazir, halt منيح. Vazir, كيف يعني? Ha, كل شيء بيجي زي الوزير.
We have the services for tourism, we have the seas, the sun. Anything a tourist will inquire in Gaza.
Hon återvände från exilen utomlands för att bygga sitt Palestina och Al-Bahars lyxhotell. Anklagelserna mot bolaget och palestinska ledningen för korruption och monopol avfärdar hon helt. Själv behövde hon inte konkurrera för att få jobbet.
I am on the president office. I am a director on the president office. I could have any post I want in any ministry and sit and have my salary at the end of the month and work behind the desk, but this was not my aim.
Förra budgetåret betalade Sida 240 miljoner kronor i bistånd till de palestinska områdena. Den största delen av pengarna gick till oberoende organisationer och FN-organ. men 71 miljoner betalades till den palestinska myndigheten i form av stöd till budgeten. Men pengarna har gått via Världsbanken för att förhindra att biståndet hamnar i fel fickor.
Alla givare var väldigt engagerade i att det skulle vara total kontroll. Och jag kan säga att de räknar varje kvitto och tittar på varje stämpel att den som har tagit emot pengarna faktiskt gjort det. Det är en oerhörd kontroll som sitter i ministeriet med Världsbanksfolk.
Är du orolig för att svenska pengar har försnillats?
Nej, det är jag inte, men jag är orolig över att palestinska skatteintäkter kan ha försnillats. Det är ett utvecklingsproblem som ofta finns i länder som är under uppbyggnad. Och vi stödjer varmt det som Arafat har gjort, nämligen tillsatt ett råd. Och det som parlamentet har gjort har tillsatt också en egen kommission för att undersöka detta. Så att det är väldigt bra att de vidtar åtgärder omedelbart.
Den 10 juni 1997, Sverige och kärnkraften.
För en stund sedan klubbade riksdagen igenom energiuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänstern. Beslutet innebär att Barsebäcks ena reaktor stängs den 1 juli nästa år. De kärnkraftsanställda protesterade mot beslutet idag in i det sista.
De kom i bussar, inte bara från Barsebäck, utan också från Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.
Vi är ju sydkraftare allihopa, så vi måste ställa upp.
Tillsammans var med ett drygt hundratal som kommit för ett sista försök att påverka riksdagen före dagens beslut.
Ja, budskapet är ju att vi måste ha Barsebäck kvar.
Personligen är det ju viktigast att få behålla jobb naturligtvis. Men för landets bästa är det ju viktigt att vi behåller kärnkraften.
Vi måste synas och visa att vi finns. Annars tror de inte det finns människor som jobbar på Barsebäcksverket.
Talkörerna lockade ut politikerna från riksdagshuset och moderaten Per Unckel och Ann Wibble fick kampanjmössor.
Jag hoppas att ni har stor framgång i de här protesterna.
Några applåder fick inte Centerns energiförhandlare Lennart Daléus.
Ja, det är viktigt att försöka i alla fall förklara energibesluten med utgångspunkt från vad vi själva tycker. Och det tycker jag är en skyldighet att göra. Så här kommer jag gärna hit. Jag har varit många gånger i Barsebäck och pratat om det. Det är viktigt att göra.
Populär var inte heller Vänsterpartiets Johan Lönnroth.
Jag ska säga så här att jag begriper hur ni tänker och jag hoppas att ni begriper hur vi tänker. Detta är ett... Okej.
Ja, om jag hade jobbat på Barsebäck hade jag säkert varit här och protesterat jag också.
Mest uppskattad av demonstranterna var Inge Carlsson. En av de två socialdemokratiska riksdagsmän som bestämde sig för att rösta nej till stängningen av Barsebäck. Han trodde inte att fler skulle ändra sig nu i sista stund.
Jag tror att de tycker den här trepartiuppgörelsen är så pass viktigt ur politisk synpunkt så att de kommer inte att ändra sig.
Och inte heller de anställda på Barsebäck trodde att deras demonstration skulle förändra dagens energibeslut i riksdagen.
Inför dagens omröstning tror jag inte att de gör det, men de kanske får sig en tankeställare.
Och när riksdagen ikväll beslutar om en stängning av Barsebäcks ena aggregat den 1 juli nästa år, så satt demonstranterna i bussarna på väg hem till Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck.
Den 11 juni 97 om Palmeutredningen, mordet på Palme 1986.
Advokat Pelle Svenssons uppgifter om bombmannen Lars Tingström är fortfarande intressanta för palmutredarna. Det säger chefsåklagare Jan Danielsson. Men de mest uppmärksammade tipsen har inte gett resultat. Polisen kommer till exempel inte att dyka efter mordvapnet i centrala Stockholm. Däremot är uppgiften om kontakter mellan bombmannen och Christer Pettersson intressanta, säger Jan Danielsson.
Ja, de är fortfarande intressanta för oss. Det är ju nya uppgifter i många hänseenden, inte bara i de hänseenden som har kommit ut i medierna utan även i andra. Och vi har intresse fortfarande av att följa upp dem på olika sätt. Man kan också säga att uppgifterna till sin karaktär passar in i ett mönster ju, som vi har haft anledning att titta på tidigare.
Polisens utredning av Pelle Svenssons uppgifter har alltså inte gett någonting när det gäller mordvapnet. Däremot är Svenssons uppgifter om relationerna mellan bombmannen Lars Tingström och Christer Pettersson intressanta. Hade dessa uppgifter funnits med i hovrätten, som ju friade Christer Pettersson från mordet på Olof Palme, så hade det haft betydelse.
Om det hade varit känt vid tiden för rättegångarna och kunnat förbringas där, så hade en del av de här uppgifterna säkert haft betydelse för bedömningen av skuldfrågan.
Hur ser det ut då, misstankarna mot Christer Pettersson? Det talades ju om resning här tidigare.
Ja, Christer Pettersson är alltså inte avförd från utredningen, utan vi är fortfarande intresserade av honom.
Palmeutredarna fortsätter att samla material mot Christer Pettersson och Pelle Svensson kommer att förhöras på nytt. Det finns fler frågor att ställa och kanske också material som vi kan behöva, säger Jan Danielsson. Men ännu vill inte chefsåklagaren säga när och om han tänker begära en ny rättegång mot Christer Pettersson. I vintras sa Pelle Svensson att det skulle finnas en lagakraftvunnen dom mot Pettersson före sommaren. Men detta tycker Jan Danielsson var ett orealistiskt uttalande av Pelle Svensson. Förutom Christer Pettersson arbetar Palmeutredningen också med Sydafrikaspåret. På senaste tiden har nya intressanta uppgifter kommit fram i och med att sanningskommissionen i Sydafrika lockat personer att komma in med amnestiansökningar.
Jag känner till att det har kommit in en lång rad amnestiansökningar i Sydafrika ifrån personer som kan tänkas ha kännedom om vad som hände i Sydafrika omkring 1986.